Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkomna till Radio Nolaskogs med vårdpratarna. Dagens vårdpratare är Ingmarie Nilsson. Jag heter L. Gunnarsson.
Kontaktat doktor Hansson som trots att den är kraftigt berusad lovar att ta emot patienten. Aktuellt, patienten kräktes till lunch. Bor tillsammans med gift hustru. Efter min semester fick jag kontakt med patientens journal. Uppger att han klämt fingret i bildörren och fått skoskav på foten. Patienten inkommer med bröstsmärtor. Läkaren konstaterar, vi ser ingenting på EKG. Söker på grund av misshandel på uppmaning av polisen. Vad var nu detta som jag nyss läste upp? Det ska jag strax tala om. Jag heter som sagt Ingmarie Nilsson, jag är 70 år och jag har arbetat bland annat som läkarsekreterare, expeditionsföreståndare, klinikassistent och arkivföreståndare på Örnsköldsviks sjukhus. Och totalt har jag varit anställd i 41 år. Tangentbord av olika slag har varit ett av mina främsta arbetsredskap. Det som jag nyss läste upp var några så kallade journalgrodor. De syftningsfel som kan förekomma i patientjournaler. Men jag lovar, dessa är inte tagna ur någon patientjournal förd vid Örnsköldsviks sjukhus. Nej, jag har hittat dem i tidskriften Dagens Medicin. Som läkarsekreterare tycker man att det är oerhört roligt med syftningsfel. Det är så fel att det blir rätt, så att säga. Det kan vara en blandning av dikterings-, hör- eller skrivfel. Jag börjar med att spela ett stycke från Sveriges radios inspelning av musik från mitt födelseår 1946, nämligen Sentimental Journey, eftersom ni ska få följa med på min sentimentala resa.
Sentimental journey, gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation. Spent each time I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Thank you. did I decide to roam? Gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Hear that whistle, baby, I'm coming home.
Efter avslutad nioårig skola gjorde jag en sväng till Stockholm som barnflicka hos en av mina mostrar och därefter en anställning på dåvarande Televerket som telefonist. Sen kom jag tillbaka hem, träffade min nuvarande man och kort och gott kan man säga att jag halkade in på ett bananskal som läkarsekreterare på skrivcentralen på lasarettet. Jag hade gått en skrivmaskinskurs på kvällarna och lärt mig skriva maskin enligt touch-metoden. Praktikplats fick jag på skrivcentralen på lasarettet där Gertrud Lindroth var chef. Det visade sig vara väldigt roligt och intressant och jag tyckte att jag hade kommit till rätt ställe med arbetsuppgifter som jag trivdes med. I ett av skrivrummen där sekreterarna satt och skrev journaler efter diktamen på diktafoner fanns även journalboxarna med patientjournalerna. Journalerna arkiverades på journalnummer i journalboxar, så det var viktigt att ha en fin handstil och skriva snyggt och tydligt i patientliggarna så att man kunde hitta rätt journalnummer. Man sökte i liggaren för att sedan hitta rätt journal i rätt journalbox. Läkarna dikterade anteckningar med diktafoner och banden bestod när jag började av blå plastmanschetter som det ristades in ljudspår på vid dikteringen. Manschetterna satte vi in i en uppspelningsmaskin och så hade man hörlurar och fotpedal för att kunna spela av banden och skriva ut diktaten. Ibland kunde man få upp en bandmanschett som legat i en bunt med en massa tjocka journaler ovanpå så att det hade blivit väck på manschetten. Vid väcket kunde det bli ljudbortfall och svårt att höra vad som dikterades. Men med tiden kom olika andra sorters diktafoner med olika kassettband. Hösten 67 gick jag så en nystartad läkarsekreterarkurs på Nolaskolan eftersom jag som sagt trodde att yrket skulle passa mig. Jag hade ju praktiserat på skrivcentralen och trivdes väldigt bra med arbetet. Utbildningen var då på en termin. I kursen ingick bland annat medicinsk stenografi. Samma höst annonserade man ut nya läkarsekretartjänster på lasarettet. Jag sökte en av tjänsterna på skrivcentralen och fick den. Så innan jag slutade kursen så hade jag en fast tjänst på lasarettets skrivcentral. Och där började jag i januari 68. Här kommer nu ljuv nostalgisk musik för mina öron. Nämligen skrivmaskinsknatter. Vem den snabbskrivande skrivmaskinisten är, det vet jag inte. Men för ovanlighetens skull är det en man som skriver och fort skriver han också. Men jag tvivlar på att det skrivna blir läsbart. Alltså, Typewriter Symphony Orchestra.
Thank you.
jag började min tjänst på skrivcentralen fick jag ta mig an barnkliniken där doktor Bengt Hesseman var överläkare. Det var uppdelat så att man arbetade mot en viss klinik. Men vi skulle också hjälpa till på andra kliniker om vi kunde och hade tid. Det gjorde att jag fick prova på att skriva journaler på alla kliniker. Dr. Hesseman ville inte diktera med hjälp av diktafon. Han skrev vanligtvis sina anteckningar själv på skrivmaskin. Eller så kom han till mig på skrivcentralen så att jag skulle ta stenogram. Men om det var riktigt bråttom fick jag skriva direkt på skrivmaskin medan han stod bakom min rygg och dikterade. Oj, så stressande det kunde vara. Och skulle det skrivas brev så hade vi karbonpapper för kopian som skulle läggas i patientjournalen. Det gjorde att det blev svårt att rätta eventuella fel när det var bråttom. Dr. Hesseman tyckte inte att det gjorde så mycket om det blev fel. Det blir i alla fall bättre än om man skriver själv, sa han en gång. Det fanns bara elektriska typarmsmaskiner när jag började. Facit med mer eller mindre nötta typer. Ibland slog vissa typer ihop och fastnade i en klump och så fick man lossa dem med fingrarna för att kunna fortsätta skriva. Nästa skrivmaskinsmodell som jag fick var en IBM med skrivkula. Vilket lyft! Man kunde byta skrivkula och få olika stilar på texten. Nackdelen med kulskrivmaskinen var att den hade så högt ljud när man skrev. Kulskrivmaskinerna var ganska dominerande ända tills facit kom med skrivhjulsmaskinerna. Och de var mycket tystare än kulskrivmaskinerna. Men de hade också olika skrivhjul att byta med. Färgbanden var först sådana som man kunde vända på och nöta på från båda hållen. Om man var sparsam med färgbandet och nötte och vände på det många gånger så blev skriften allt sämre. Inte bra alls, den kunde bli väldigt blek. Så småningom kom engångskassetterna och till all lycka raderbanden som vi fick någon gång på 70-talet. Bort med raderknivar och Tippex. Ja, Tippex, en korrigeringsfärg som man kunde måla över felaktigheter med. Helt regelvidrigt i originalhandlingar. Som ju patientjournalerna är. Färgen torkar nämligen och kan sen skrapas bort och då syns det underliggande felaktiga tecknet eller tecknen. Ja, så kom det mer eller mindre avancerade skrivmaskiner allt eftersom. Och som man kunde lagra mer eller mindre text i. Och nu för tiden är det bara datorer som gäller. Varje överläkare hade infört sitt eget sätt som journalerna skulle skrivas på. Alla kliniker hade också egna mottagningskort eftersom alla besök på mottagningen skrevs på ett så kallat poliklinikkort eller mottagningskort. Kirurgen hade orange och vita, olika för män och kvinnor och de var väldigt små. Man skrev på fram- och baksidorna och eftersom korten var ganska styva kunde det hända att den nedersta raden så att säga halkade neråt och nästan försvann. Medicinkliniken hade något större linjerade kort. Ögonkliniken hade sin egen modell. Öronkliniken hade blå. Barnkliniken var gula och skulle sättas in i speciella pärmar eftersom formatet inte passade vanliga pärmar. På barnkliniken arkiverades journalerna först i journalboxar i garderoben på doktor Hessemans rum. Det var inte så trevligt att behöva störa när man skulle hämta en journal på doktorns rum. Man fick passa på när han inte var där. När barnkliniken sedan flyttade till E-flygeln och fick ett nytt arkiv byttes arkivsystemet till hängmappar i en liten lokal på mottagningen. Dessutom skulle journalerna arkiveras på födelseår. Det gjorde att varje år fick man flytta om alltsammans för att ta bort journalerna på överåriga barn och flytta efter de övriga journalerna. Onödigt arbete kan man tycka. Nu ska ni få höra hur en läkarsekreterare kan ha det när det gäller journalhögar som ska skrivas. Jag känner inte igen mig i det hon tar in. Ja, ni får lyssna själva. Men i övrigt så känner jag verkligen igen det här med journalhögarna som aldrig tar slut. Alltså, här kommer läkarsekreterarens blues från Absolut Landsting 2 av Henrik Widegren.
Det är fredag, Jag vill hem och äta mat. Men först måste jag skriva alla rödmärkta diktat. Jag smyger fram Campari och blandar den med juice och sjunger läkarsekreterarens blues. När jag börjar på jobbet så verkar allting lugnt. Men när diktathögen växte så blev det mera tungt. För samtidigt som jag skrev ett dikterade de två, så efter första veckan låg jag back 122. Doktor Svensson sluddrar alltid som om man druckit vin, och doktor Jönsson vill vara fin, dikterar på latin. Och Bengtsson talar starkt som att hon trodde jag var döv, och Widegren pratar så snabbt som han hade en blåslampa i sin röv. Och Andersson dikterar alltid när han äter mat, men bäst av allt är Jonssons 12 minuters diktat. Jag gillar jobbet då och då. Jag hjälper sjuka människor och får allt att flyta på. Och tänk på alla kloka doktors tankar jag får skriva ner. Här är några grodor, men det finns många fler citat. Patienten dog i juni och det har tagit honom bort. Och ibland så kommer mycket blod ifrån vänster näsa, och patienten kan gå med nästan levande stöd. Och ATRUA när hon ej är i koma. Och patienten tål inte mjölk, ej heller modern. Och patienten har huvudvärk i huvudet igen. Men klockan är 7 måndag morgon och Camparin är nu slut. Men även min diktathög, jag släpper ut ett glädjetjut. Men om en timme kommer läkarna och jag har på känn att de snart har fyllt min diktathög igen.
Och efter denna blues spelar jag Bla 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 med Egon Kärrman.
Bla 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 bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla 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 bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
Tro nu för all del inte att man som läkarsekreterare kan skriva hur som helst bla 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 och bla bla bla. Nej, man måste vara väldigt skärpt och koncentrerad för att allt ska bli rätt. Men ibland kan man bli lite trött i öronen så att säga. Och då kanske det låter bla bla bla. Jag vill att alla ni som lyssnar ska skänka en tanke till alla skärpta, intelligenta och duktiga läkarsekreterare som finns bakom allt. Inte hörs och ses så mycket, men som oftast gör så rätt. Jag glömmer aldrig den dagen när jag hade skickat Dr. Hesseman till ett möte i Umeå på fel dag. Det var så här att en dag ringde en person från Umeå och ville att jag skulle påminna doktorn om barnläkarmötet i Umeå. Jag försökte säga att det vore bättre att ringa direkt till mottagningen eftersom jag ju inte hade direkt kontakt med mottagningen och doktorn. Skrivcentralen låg ju i huvudbyggnaden och barnkliniken låg nere i hörnet vid dåvarande E-flygeln. Men man ville i alla fall att jag skulle ta ett meddelande och lämna till honom. Så jag noterade på stenografi, dag, tid och plats och skrev ut ett meddelande som jag la in i underskriftsboken som jag sedan lämnade in på hans expedition. En morgon när jag kom till mottagningen för att hämta dagens skörd av dikterade band och journaler så var doktor Hesseman där och han ville tala med mig. Han berättade då att han var mycket arg för han hade åkt till Umeå till ett barnläkarmöte kvällen innan för att upptäcka att det var mörkt och stängt på mötesplatsen när han kom fram. Och det hade väl gått bra om det inte hade varit så jäkla dåligt väder, sa han. För det hade regnat väldigt på vägen till Umeå. Jag blev förstås alldeles tillintetgjord och började gråta och bad om förlåtelse och försökte förklara. Doktor Hesselman var ju mycket snäll och förstående trots allt. Han sa att jag inte skulle ta det så hårt ändå. Jag gick direkt hem och lovade att aldrig mer återvända eftersom jag kände mig helt omöjlig. Men jag gick ju till jobbet såklart nästa morgon i alla fall. Fastän vi inte var så stor personal på skrivcentralen fick man alltid börja med att fråga kollegan hur journalen eller mottagningskortet skulle skrivas om man skulle hjälpa till med skrivarbete på en annan klinik än den egna. Ganska tidsödande. Och det kunde förstås bli lite irriterat om man inte gjorde alldeles rätt. Under 70-talet kom så Spris grundjournal som gjorde att vi ställde upp och skrev journalerna på samma sätt. Men arkivmappsystemen var fortfarande olika. Däremot började vi arkivera journalerna på patientens födelsedag, födelsemånad och födelseår istället för på journalnummer. Det gjorde det lättare att bland annat räkna ut hur mycket arkivutrymme man behövde genom att dela upp utrymmet i 31 bitar så att säga. Tidigare hade vi ju haft journalnummer och journalboxar för att arkivera patientjournalerna. Och hänvisningsblad som skulle skrivas allt eftersom patienten kom på nytt och fick ett nytt journalnummer. Det nya systemet innebar inga journalnummer att hålla reda på och inga hänvisningsblad behövdes heller. Men de olika mottagningskorten fanns tyvärr kvar långt in på 70-talet tills man beslutade att alla mottagningsanteckningar skulle skrivas in i patientjournalerna så att all text kom i kronologisk ordning. Helt självklart kan man tycka. En läkare som ofta skrev mottagningskorten själv var doktor Sten Kylstedt på Öronkliniken. Han hade en manuell skrivmaskin i undersökningsrummet och skrev anteckningen direkt med patienten kvar i undersökningsstolen. En gång fick vi in ett kort på skrivcentralen och vi undrade över vilket språk det var skrivet på. Texten såg helt konstig ut. Så småningom räknade vi ut att han hade satt fingrarna fel på tangentbordet och bara skrivit på. Och sedan lagt kortet åt sidan utan att se vilket misstag han hade gjort. Det hade vi mycket roligt åt på skrivcentralen. Här passar det att spela en låt som handlar om just öron, näsa, hals. En vacker vals, eller ska jag säga en vacker hals kanske. På YouTube-klippet där jag hämtat det kan man se hur det ser ut när man sjunger. Alltså en vacker vals av Henrik Widegren.
Det finns en bra princip som kallas korvprincipen. Den lyder: om du älskar något smått eller stort, ta inte reda på hur det är gjort. Jag älskar musik, men jag är för nyfiken. Jag hoppas att jag inte blir för besviken. En vacker vals sjungs av en klibbig hals. En ljuvlig ton är en slemhinne vibration. Varje melodi, varenda sång kommer från en slemmig gång. För snus är snus och strunt är strunt, om än i gyllne dosor. Men toner från ett slemmigt stämband, kladdigt och grått, kan vara ljuvare än alla röda rosor. En vacker vals sjungs av en klibbig hals. En fyllig klang finns i ett näsbihang. Varje not, varje fin vokal kommer från en ful lokal. Di 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 di, di 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 di, di 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 di, di 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 di, di 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 di. doft av ros känns i en snorig nos. En vacker sång hörs med en vaxfylld gång. En läckerhet smälts i ett tarmpaket. En magisk dans styrs av en grå substans.
Kirurgöverläkarna hade länge en speciell skrivservice. Den bestod i att man hade stenografhjälp med nybesöksmottagningen. Så varje eftermiddag skulle då Gertrud Lindroth gå ner till överläkarmottagningen och stenografera efter diktamen och sedan skriva ut anteckningarna så att korten var utskrivna och klara om doktorn skulle ta in patienten på sin expedition efter undersökningen på mottagningen. Eftersom jag hade betyg i stenografi så skulle jag läras upp och bli ersättare. Man placerade patienterna i undersökningsrummen, i omläggningsrummet och på operationssalen på mottagningen. Och så gick överläkaren med sjuksköterska i tur och ordning runt till patienterna. Jag följde oftast också med för att lyssna, för det underlättade mycket vid dikteringen sedan. Doktorn undersökte, ordinerade och ibland gjorde han små ingrepp, brände fotvårtor och annat direkt. Jag följde som sagt även med in i undersökningsrummet. Och efter undersökningen gick alla ut i korridoren och så dikterade doktorn och jag stenograferade anteckningen. Ibland var det annan personal också som följde med. Så det kunde vara många personer som trängde sig in i undersökningsrummet för att titta och lyssna. Stackars patienter. Ibland dikterades även röntgenremissen direkt. Då fick man ta stenogramblocket och gå till sjuksköterskeexpeditionen där det fanns en halda typarmsmaskin och sätta sig med blocket i knä. Det fanns inget avlastningsbord där. Och försöka tyda stenogrammet, dra ut det väsentligaste som borde stå på remissen, skriva röntgenremissen, gå och hämta patienten. Och så skickade jag iväg patienten med remissen i handen till röntgenavdelningen. Oj, jag är säker på att det blev en hel del fel många gånger. En gång dikterade doktorn att patienten fått kateter i Eskilstuna. Och eftersom jag väntade mig att han skulle diktera att patienten till exempel fått en speciell kateter så slog det slint. Jag slutade skriva och tittade frågande på honom. Då skrattade han och sa, hänger fröken inte med? Och så sa han att patienten hade fått kateter insatt och att det gjordes i staden Eskilstuna. En annan gång stod en läkarkandidat bredvid och tittade på när jag stenograferade och sa, så roligt, jag har också läst stenografi. Han måste ha tyckt att jag läste en annan sorts stenografi, för jag skrev verkligen inte bra. Ju fortare doktorn dikterade, desto större blev mina tecken. Och så ska det ju inte vara. Det kan jag i alla fall säga, att någon stjärna i stenografi, det blev jag aldrig. På kirurgmottagningen var det ofta skoj och spex. En gång gick en läkare omkring i korridoren med en skeletthand hängande nedanför rockärmen. Patienterna som satt längst ner i korridoren och väntade på sin tur måste nog ha undrat en hel del över det. Det hände också en annan gång när jag stod i korridoren och väntade på att få börja stenografera. Att det kom en personal och klappade mig vänskapligt på ryggen. Det var ju trevligt, men snart förstod jag att det inte var så oskyldigt. Den som klappade mig hade satt en lapp på ryggen där det stod att jag är ledig på onsdag eller någonting sånt. Trots att jag aldrig arbetat på någon vårdavdelning så ska jag nu spela vårdplatsvalsen. Från Henrik Widegrens CD, Absolut Landsting 2. Problemen med brister på vårdplatser är ju välkänt och inte något nytt. Vårdplatsvalsen av Henrik Widegren.
Vårdplatskoordinatorn satt en natt vid datorn, kände sitt magsår växa. Jag har inga sängar, det finns inga pengar och jag är ingen häxa. Det är fullt på ettan, det är fullt på tvåan, alla platserna är slut, men då så ringde syster, hon lät lite dyster, tre till kommer från akuten. Så vårdplatskoordinatorn bröt ihop i datorn, drömde om sin semester, att resa hit och dit som en satellit och solen går ner i väster. Då så kom hon på det, vi ska efterlikna astronomiska principer. Alla patienter, de ska få flytta runt som små satelliter. En från ettan till tvåan, och en från tvåan till trean, och en från trean till ettan, och sen så gör vi det igen. För är patienterna i omlopp så utnyttjas hela vården, och ingen läggs i korridoren. Det måste vara lösningen. Så vårdplatskoordinatorn stirrade på datorn, tänkte det må vara hänt, men med denna lösning blir vår beläggning mer än 100%. För ordet uteliggare på sjukhuset, det låter alltid lite illa, men man kan inte vara uteliggare ifall man inte ligger stilla. Så vårdplatskoordinatorn tog en paus vid datorn, titta en stund på månen, som är en liten vit ständig satellit, och sedan ringde telefonen. Det var från akuten, rösten var knuten, busschauffören somnat till. Han hade druckit gin, vi måste lägga in 15 patienter till. Fem från ettan till tvåan, och fem från tvåan till trean, och fem från trean till ettan, och sen så gör vi det igen. Transportar hand om logistiken, och vi får platser på kliniken, och chefen blir inte besviken, den ultimata lösningen. Men tidigt nästa dag, utmattad men glad, blev koordinatorn väckt av en telefonsignal. Chefen sa god dag, kom till mitt kontor direkt. Så vårdplatskoordinatorn lämnade från sig datorn och gick över sjukhusparken, helt normalt men förberedde sig mentalt på att få sparken. Men chefen skakade hand och öppnade champagne, och hela styrelsen var lyrisk. Såna här innovationer sparar miljoner, du är helt genialisk. Så vårdplatskoordinatorn återfick sin dator, och hon kände åter glöden, och byggde breda korridorer typ som avenyer för patienternas flöden. Hela ettan till tvåan, och hela tvåan till trean, och hela trean till ettan, och sen så gör vi det igen. Rasslet från alla sängar gör att vi sparar pengar. Cashflow är patientflow, den slutgiltiga lösningen.
I början av 80-talet kom det första datorsystemet för registrering av diagnos, operations- och åtgärdskoder kopplade till vårdtillfället. Tidigare hade vi gjort det manuellt. Nu var det ett företag som heter Norrdata som utvecklade det nya datoriserade systemet. Det fungerade så att vi från patientkontoret fick ett registreringsunderlag på varje inlagd patient. När patienten sedan skrivits ut och journalen och koderna för diagnoser och åtgärder var klara, så noterade vi koderna på underlaget. Underlaget skickades därefter till patientkontoret, vars personal stansade in, som man sa, alltså registrerade uppgifterna på ett magnetband. Magnetbandet sändes, tror jag, till Härnösand för så kallad körning. Det fanns stora risker att det blev fel vid registreringen, och fel blev det, eftersom det gick att registrera i stort sett vilka siffror som helst, och personalen på patientkontoret kanske inte var så hemma på kodregistret som vi läkarsekreterare. Det fanns alltså ingen kontrollfunktion i systemet. Tillbaka fick vi fellister på pyjamaspapper, alltså det där randiga datapappret ni vet. Listorna skulle rättas, resultatet skickas till patientkontoret, där nya registreringar på magnetband gjordes, körningarna resulterade i andra fel, och så vidare och så vidare. När jag en dag fick en hel kartong full med fellister bestämde jag mig för att jag skulle rätta allt en gång för alla. Jag klev upp och ner bland hyllorna i arkiverna på mottagningarna, tog fram journalerna, sökte de uppgifter jag behövde och rättade sedan uppgifterna på pyjamaspappret. Trots det fick jag i alla fall en mängd fellister med nya eller gamla fel vid nästa körning igen. Då var det nära att jag gav upp. Det gjorde jag förstås inte, utan jag fick helt enkelt godta att det blev felaktigheter. Det kändes som ett onödigt evighetsarbete, samtidigt som det var viktigt att uppgifterna blev riktiga för statistikens och sammanställningarnas skull. Sammanställningarna skulle ju rapporteras in till Socialstyrelsen varje år. Det var en stor lättnad när systemen kom som hade diagnos och operationskoderna inlagda som en kontrollfunktion och när vi läkarsekreterare själva registrerade in koderna i systemet. I slutet av 70-talet var jag lite trött på att skriva barnmedicin. Jag trivdes i och för sig mycket bra med kliniken och personalen. Men det kändes som att jag skulle vilja göra något annat. Jag bestämde mig för att söka hälso- och sjukvårdsadministration vid universitetet i Umeå. Anita Byström, distriktssköterska vid BVC och sedermera klinik- och vårdcentralsföreståndare och jag samåkte till Umeå och läste samma kurser A och B. Det var roligt att läsa igen och det gick ganska bra. B-uppsatsen skrev Anita B och jag tillsammans. Den handlade om informationsöverföringen från vårdavdelning till distriktsvård. Anita Byström hade erfarenhet av bristen på informationsöverföring, vårdavdelning, distriktsvård. Så där låg vi i framkant kan jag säga. Vi föreslog bland annat att man redan vid inläggningen skulle börja planera inför hemgång och kontakt med distriktsvården. Efter ett års tjänstledighet var det roligt att komma tillbaka till arbetet med mycket nytt i bagaget. När så Gertrud Lindroth skulle gå i pension hade jag möjlighet att söka hennes tjänst som föreståndare på skrivcentralen. Och jag fick den. Nu ska jag spela ytterligare en låt av Henrik Widegren. Den heter Omorganisera. Omorganisationer har jag ju varit med om många av under mina 41 år. Alltså Omorganisera av Henrik Widegren.
Chefen satt i Spanien, i Barcelona på en konferens. Natten var ljummen med syrsor och musik. Efter tapas och en kava var hela världen hans. Och han hade en plan när han kom hem till sin klinik. Han skulle omorganisera, omorganisera. Vi rör runt i grytan så kokar det mera. Vi kommer inspirera folk att producera. Och det kommer skapa jobb, för konsulterna blir flera. Syster Gudrun satt vid köksbordet och grunnade mer och mer. Om organisationen vände allting upp och ner. Men hon tog det nya schemat utan något gnäll. Så hon fick sluta gå sin kurs i akvarell. Chefen rapporterade att alla var nöjda nu. Och så blev han befordrad utan ens en intervju. Nu skulle han bli sjukhuschef, hans hud började stå. För han visste exakt vad han skulle göra då. Han tänkte omorganisera, omorganisera. Vi rör runt i grytan så kokar det mera. Att gammalt ska vi radera, behöver inte motivera. Och det kommer skapa jobb, för administratörerna blir flera. Gudrun stod på macken och tankade sin bil. Hennes arbetsplats var flyttad norrut några mil. Det var ganska dyrt att pendla, men fanns det något val? Hon älskade sitt arbete och ville stanna kvar. Chefen satt i TV med ett gott humör. Han sa vårt nya sjukhus är en sagolik succé. Och innan han hann blinka var han landstingsdirektör. Och konstigt nog så visste alla vad som skulle ske. Han ville omorganisera, omorganisera. Vi rör runt i grytan så springer de mera. Vi kommer presentera så att ingen ska kritisera. Och det kommer skapa jobb, för politikerna blir flera. Gudrun sålde huset, det gick inte att bo kvar. Den nya pendlingen tog 2 timmar varje dag. Att bo i lägenhet var trevligt, men hon saknade att gå lite och påta i perennernas rabatt. Men en vacker dag kom någon på att göra revision av kostnaden av chefens omorganisation. Och så fick chefen sparken och hans fallskärm löstes ut.
Så man fick göra om allting så det blev som förut. Så man fick
omorganisera, omorganisera. Vi rör runt i grytan så svettas de mera. Med några små miljoner skapas nya divisioner. Och det kommer skapa jobb, för psykofarmaka behöver flera. Så vad hände då med Gudrun? Jo, hon flyttade igen. Tillbaks till huset Blommorna och sin kurs i akvarell. Men snart så är det landstingsval och nog har vi på känn att nya direktören säkert vill vara originell. Han kommer vilja
omorganisera, omorganisera.
Nej, inte en gång till.
Arkivfrågor kom jag att intressera mig för tidigt. Det är ju ett område som minst handlar om att ordna på hyllor och i arkivkartonger. För mig börjar arkiveringen redan när jag så att säga sätter pennan till pappret. Då ska man veta vilken status handlingen ska ha, originalhandling eller inte. Det som vi läkarsekreterare skriver ju sparas för all framtid. Och då är det ju viktigt att man försäkrar sig om att det man skriver verkligen finns kvar långt fram i tiden. Det gäller att använda godkända skrivmedel och metoder. När Torbjörn Kjölstad var landstingets arkivarie talade han varmt för arkivkunskapsutbildningar på högskolan i Härnösand. Den gjorde mig väldigt intresserad, så jag sökte för höstterminen 1980 och fick gå. Men jag fick ingen löneersättning första terminen. Däremot fick jag det för B-kursen. Man förstod inte riktigt varför den utbildningen skulle vara så bra för mig. Det var mycket intressant att läsa arkivkunskap och jag blev mycket entusiastisk. B-uppsatsen skrev jag tillsammans med Mikael Frankus som senare blev landstingsarkivarie i Västmanland. Vi undersökte hur kunder och leverantörer av datorjournalsystem såg på långtidsarkiveringen av patientjournalerna. Där var vi långt före vår tid, tror jag, eftersom leverantörerna bara talade om att öka lagringskapaciteten för datormedierna. Man hade inga planer för en säker långtidsarkivering. På den tiden fanns det också en hel mängd olika system, men bara med viss textbehandling. Nu ska jag gå tillbaka till pappersvärlden lite grann och läsa en vers med text av Edvard Blom på melodin Världen är full av violer. Och så här lyder versen apropå arkiv och arkivering. Jag sjunger den inte utan jag läser upp den. Världen är full av volymer vart du än går. Doft av forna parfymer runt om dig står. Och dessa ljuva volymer har kartongala kostymer. Ser du ej paradissyner var du än går? Ja, paradissyner har jag väl inte precis sett i mina sammanhang. Men arkivområdet är ett ganska komplext och intressant område, tycker jag, utan att vara expert. När det nya sjukhuset planerades hade arkitekten och andra nog tänkt sig att datorjournalen skulle vara införd på alla kliniker. De få pappersjournalerna som man tänkte sig skulle finnas kvar tyckte man kunde förvaras i små utrymmen på mottagningarna. Och på några ställen hade man också tänkt placera läkarsekreterarna i samma lokaler. Jag drog då in landstingets dåvarande arkivchef Håkan Axelsson som hjälp att påpeka det olämpliga i det. Och så småningom bestämdes att vi skulle få ett centralt närarkiv för journalerna på de flesta klinikerna. Klinikerna fick avstå från personalresurser för att bemanna arkivet. Och det som har arbetat där är bland andra Gunilla Rönnberg, Gun-Britt Strömberg, Maria Hedman, Marie-Louise Thundahl, Margareta Pusa och Ingrid Danielsson. Duktiga, serviceinriktade personer alla. 1997 flyttade vi alltså in i lokalerna bredvid akutmottagningen av byggnadsarbetarna benämnt som Arkiv X. Och där arbetade vi med att arkivera och lämna ut patientjournalerna till avdelningarna och mottagningarna. Alla journaler var streckkodsmärkta och det gjorde att vi kunde registrera in- och utlåningar av journalerna och alltid se var de fanns. Eftersom arkivet inte rymde all tillväxt av patientjournalerna måste vi fortlöpande mikrofilma journalerna, vilket vi hade börjat med långt tidigare. Och åren innan jag slutade 2009 infördes också skanning av den så kallade restjournalen. Restjournal kallas den pappershandlingar som skapas eller tillkommer i samband med datorjournalen och som ska infogas i datorjournalen genom skanning. Jag undrar allt om lokalerna byggdes enligt alla krav som finns på arkivlokaler. En höst regnade det in. Det påstås att någon hade kört ett spett genom takmaterialet så det blev en läcka. I alla fall så rann det in vatten. Det innebar att vi fick plasta in hyllor och journaler med byggplast för att rädda journalerna. Och jag fick gå till frisersalongen och låna en hårfön för att torka och rädda några journaler som hade blivit blöta. Det var mycket roliga år med duktig, serviceinriktad och engagerad personal. Jag måste säga att vi startade lite i motvind. Det var inte populärt att släppa ifrån sig patientjournalerna till det centrala närarkivet. Man trodde inte att det skulle fungera. Men med den duktiga personalen vände vi på det hela. Så jag kan nog säga att det blev ganska snart medvind. Och då ska jag säga så här. Om det då och då känns motigt, tänk på att drakar endast lyfter i motvind. Jag var också med och utredde framtiden för pappersjournalerna och vi förordade att samtliga pappersarkiv skulle läggas ner och materialet överflyttas till arkivet i Härnösand när man haft datorjournalen en tillräckligt lång tid så att behovet av pappersjournalerna hade minskat betydligt. Så blev det också ungefär när jag slutade 2009. Så det tog ett antal år innan man så att säga kunde släppa behovet av pappersjournalerna. Jag skulle kunna berätta mycket, mycket mer från mina 41 år på sjukhuset. Men jag slutar med det här. Men innan jag slutar vill jag som en liten hälsning till mina fina föräldrar som alltid stöttat mig i vått och torrt spela Indemod med Glenn Miller från en av de få skivor vi hade i vårt hem och som ofta spelades på vår fina radiogrammofon. Pappa gick ju bort för många år sedan och ingen vet om man hör det här. Men mamma lever och minns. Jag slutar inte riktigt här, utan som avslutning vill jag säga att jag aldrig ångrat att jag blev läkarsekreterare. Det har varit fantastiskt roligt och jag har fått göra så många olika saker. Jag ångrar inte heller att jag bestämde mig för att sluta arbeta vid 63 års ålder, trots att jag trivdes så bra. Jag har nu följt upp med olika roliga sysselsättningar. Som till exempel att jag när jag var 65 började lära mig spela cello. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Fantastiskt roligt. Jag vet att jag aldrig blir någon cellist, trots att jag så att säga hela livet varit fingerfärdig med tangentbord. Det så märks det inte på samma sätt med cellon och stråken för mig. Men det är så roligt att få vara med i orkestern Stråk för alla och spela och umgås med de fina människorna i orkestern. Nu hade jag tänkt spela ett vackert klassiskt stycke för cello. Men istället ska ni få höra hur två cellor kan låta i Aviciis låt Wake Me Up. Här kan man verkligen tala om fingerfärdighet. Pulshöjande, eller hur? Och så ska jag äntligen avsluta med att spela Rosa Pantern med 12 cellister från Berliner Philharmoniker. Varför just Rosa Pantern? Det lämnar jag fritt för egen tolkning. Och i den här musiken förekommer en annan fingerfärdighet än den jag har sysslat med hela yrkeslivet vid skrivmaskin och dator. I det här sammanhanget kan jag också säga att min fingerfärdighet också innefattar handarbeten som jag sysslat med på min fritid. Att sticka, virka, brodera och så vidare. Och med det tackar jag för mig.
Du har lyssnat på Radio Nola Skogs med Ingmarie Nilsson som har berättat om sin tid som läkarsekreterare. Om du funderar över det här yrket och någon ung människa frågar dig, vad skulle du säga, vad krävs för det här yrket?
Det krävs ju att man är intresserad av språk, av ord. Att man har ordningssinne, att man tycker om att arbeta i lag, för det är det man gör egentligen. Och vara som spindel i nätet på en mottagning eller vårdavdelning, vad det nu kan vara.
Tack Ingmarie och tack ni som har lyssnat till Radio Nola Skogs. Nästa vårdpratare är Karin Grundberg, som ni kan lyssna till i Radio Nola Skogs den 17 januari 2017.
Hello stranger,
put your loving hand in mine.
Hello stranger,
put your loving hand in mine.
You are a stranger.
Get up, rounder.
följer Nu minns gubben av Stig-Åke Stålnacke. Uppläsare är hans dotter Kristina.
Kyrkan. Bussen hade hämtat upp mig på Sandö, ön mitt i Ångermanälven. Jag gick på yrkesskola. Varje helg åkte jag hem. Efter någon timme var jag nästan framme. När jag genom bussfönstret såg Själevads pampiga och vackra kyrka så visste jag att jag var hemma. Kyrkan som storslaget reste sig ur naturen blev symbol för hemkomsten. Detta har jag funderat en hel del på senare i livet. Kyrkan, Själevads kyrka, som just min. Min alldeles egna symbol för att hitta, för att komma rätt, för att komma hem. Men den åttkantiga byggnaden blev med åren mer än bara symbol. Den blev något alldeles verkligt. Den blev ett tecken för dels min hembygd, men mer ändå och med åren en erinran om det vi samlades kring när våra liv blev verkliga. När kyrkan blev vårt rum för både glädje och förtvivlan. I söndagsskolan. Då var det mest ett möte med en skrämmande stor sal fylld av symboler som jag då inte kunde förstå och ta till mig. Så kom konfirmationen. Man gick och läste, som det hette. Men också det blev för mig mest utan verk. Kommunister Norén var en klok och god handledare i trons spörsmål, men det var just denna tid som så mycket annat trängde och tog plats i mina och alla konfirmanders känslor och lustar. Men med tiden tog ett annat allvar plats och då kom kyrkan åter in i bilden och kommunister Norén förrättade vigseln mellan mig och Ketty Yvonne. Själevad kyrka kom mig nära. Tidigt hörde jag kyrkans klockor ringa in helgen på lördagsaftnarna. Den malmklangen har blivit viktig för mig. Var jag än hör kyrkklockor så tänker jag på hembygdens kyrka. Senare i livet gjorde jag ett antal helgmålsböner i tv där jag fick ge uttryck för frågor av själslig karaktär. Det som hör kyrkan till, tankar om ursprung, frågor om varifrån och vart hän. Frågor som också möter oss i konsten och litteraturen. De stora existentiella frågorna. Ja, den kyrka som sett mig födas har blivit min vän. Ytan kan vara vacker, kan stråla i all sin prakt. Den har en arkitektur som alla lägger märke till. Och det är det yttre, kyrkans klädnad, som vi först ser. Kyrkan har inte längre en skrämmande och dömande karaktär, utan möter istället med en öppen och tröstande famn. Och så kyrkogården då, där flera av de mina vilar. En far, en dotter, ett barnbarn och alla de andra. Tanter och farbröder i byn, grannar, vänner och bekanta. Några som fått leva långa och rika liv. Andra som ryckts bort oförsonligt tidigt. När jag skriver det här ringer syster Karin. Vi talar om minnen, om barndom och ungdom och om kyrkan mitt i byn. Vi talar om mors grundmurade tro och minns hur hemmet ekade av trons mirakel och gamla läsarsånger. Mors tro varken kunde eller ville vi skaka av oss. Vilka var vi att förneka hennes kärlek i Gud, vi som var hennes bönebarn? Och samtalet med syster Karin går vidare. Och hon berättar om en poesibok hon hade som ung. En bok där kamrater och vänner skulle skriva några välvalda ord om livet. En av kamraterna valde några rader ur ordspråksboken. Och vilka rader? Jag blir rörd av det både enkla och geniala budskapet. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Och med åren som gått och alla minnen det blivit, så ser jag mer och mer självvald kyrka som en kär gammal vän, en kamrat som ger tröst. Noréns café. En slät kopp och gemenskap. Eller en Napoleon i ensamhet. Fiket var Noréns café. Eller var det så fint som konditori? Det tror jag inte. Just därför att vi alla som befolkade fiket var enkla arbetarungar. Unga människor som inget visste om snobberi eller elegans. Vi var grabbarna och tjejerna som kom från jobb på byggen, jobb i affärerna, jobb på Skellevads ångbryggeri och från fabriken i Ås som tillverkade längdlöparskidan Splitcane. En del av flickorna arbetade också som pigor, eller kanske hette det hembiträde. Vi var utan undantag sprungna ur det enkla folket. Det fanns till och med en djup klyfta mellan oss och grabbarna i stan. Och i stan, det var Örnsköldsvik som låg en mil bort. Där var de som lyssnade på jazz, som gick i skolor fastän de var nästan vuxna. Det var en annan sort, tyckte i vart fall vi som om kvällarna satt på Noréns café i Översäla. Där satt vi och snackade, planerade helgäventyret. Det mumlades och skvallrades en del på fiket. Vad vore en kväll på Noréns café utan små pikar om vem som stötte på vem? Vi var i en begynnande period av att upptäcka förälskelsens underbara rikedom. Sen skulle det avhandlas vart resan skulle gå instundande helg. Kort sagt, vart skulle vi ta vägen för att få dansa? Få slåss en smula och kanske möta våra förälskelser. Inte sällan styrdes kosan till Olympia i Bredbyn. Då skulle taxi bokas och vi skulle tränga ihop oss 6, 7, 8 dammsugna för att anträda färden. De tämligen långa resorna till danspalatsen lite här och var i Nolaskogsbygden var höjdpunkter i våra helgfiranden. Det ska inte stickas under stol med att det ibland förekom flaskor i dessa helgfiranden. Ett och annat slagsmål kunde man i värsta fall också räkna in. Och naturligtvis dans och vänslan. Gänget på Noréns Café kunde bestå av den evige komikern Holger Spets, fotbollsgeniet Runo Olofsson och hans lika fotbollstrixande broder Jan och kusinen Jens Lindström som var kommunalarbetare på sopbilen. Ja, och så Bertil, en av Berggrens pojkar från Översäla, bara för att nämna några. Det var fiket, Noréns Café, som Hulda Norén öppnade 1935, som var navet, där planer smiddes och där förtroenden och erfarenheter byttes. Fotboll, dans, erotik, slagsmål, bio, musik, äventyret och allmänt vänligt skvaller var ingredienser. Väggarna på Noréns Café har lyssnat till många hemligheter, till porslinskrammel och bakgrundstoner av vildandens sång och till det potatisbakelse och en och annan citronil. Riskojan vid Svartkärn. Ungdomarna i Myckling och byarna runt omkring hade många mötesplatser. I föreningslokalerna träffades vi. Ibland i kyrkan, ibland på Noréns konditori. Harald Anderssons kiosk var en annan mötesplats, den självklara. Hampnäs folkhögskolas stora gymnastikhall blev varje lördag kväll en plats där vi, byarnas ungar, fick vara med om ringlekar. Ja, till och med busshållplatsen blev en träffpunkt. Hållplatsen med dithörande anslagstavla som berättade om stundande symöten, kommande fotbollsmatcher och ibland de politiska föreningarnas möten. De mötesplatser vi inte hade, de skapade vi själva. Mötesplatser som skulle hållas hemliga, mötesplatser som var nästan heliga och som skapades i största avskildhet. Jag tänker på kojorna vi byggde, jag, Jens och Lasse, av fallna träd, av ris och av i största hemlighet ditsläpat byggnadsmaterial. Speciellt är det en koja jag tänker på. En riskoja skulle det väl heta. För merparten av denna sällsamma byggnad formades av hundratals risknippen. Kojan låg invid Svartkärn, detta kolsvarta öga mitt i skogen. Det svarta, hotfulla vattnet som hade en magisk aura över sig. Det vilade drag av farlighet över Svartkärn. Vattnet var kallt. Kallt, kallt. Svartkärnen som man kunde fiska i, men knappast bada i. Strax intill där en bergsformation tog vid hittade vi byggplatsen för vår koja. Den platsen var otillgänglig och skulle så vara för att dölja kojan. I ett klippskrev fann vi den alldeles utmärkta, väl gömda och mycket dolda platsen för vår hemliga skogskoja. Vi släpade rep att binda och bygga kojan med. Spik tog vi hemifrån och en och annan yxa och någon kasserad såg fick vi med oss från våra föräldrars redskapskällare. Vi byggde och byggde. Tjejer fick inte vara med, även om vi längtade efter dem. Kojan blev ett mästerverk i våra ögon. Det var just här, vid det här mästerverket, vi skulle byta skepnad från de småpojkar och snorungar vi var till de modiga, oslagbara hjältar som vi ville vara. Vi blev en Tarzan med urskogsvrålet i bröstet. Vi blev en urstyv, oslagbar fäktare hämtad ur Zorros märke. Och vi blev fantastiska cowboys som sprängde fram på sina vita springare med pistolerna hängande i bältet runt midjan. Ja, det var tider det. Där vid kojan hade vi våra hemliga möten. Där framlevde vi en stor del av våra dagar under sommaren. Två somrar räckte äventyret. Så småningom dog intresset ut. Annat kom i fokus. Sånt som hade med flickor med platåskor och ögontusch att göra. Men det är ju en helt annan historia.